Jag tänkte att vi ikväll skulle börja med att läsa ur Hebreerbrevet, det femte kapitlet. Kapitel 5 i Hebreerbrevet. Vi ska läsa på slutet där från 11 till 14 verserna. Om detta finns mycket att säga, men det är svårt att få er att förstå det, eftersom ni har blivit tröga att lyssna. Ni borde vid det här laget själva vara lärare, men istället behöver ni nu på nytt någon som lär er de första grunderna i Guds ord. Ni har återgått till att behöva mjölk istället för fast föda. Och den som lever på mjölk är ett spädbarn och kan inte fatta en undervisning om rättfärdighet. Den fasta födan är till för vuxna, för dem som träget har övat upp sina sinnen till att skilja mellan gott och ont. Ja, det var väl en välkomsthälsning. Det låter nästan som en utskällning. Men anledningen till att jag tar upp det här ordet, det är tankar som länge malt i mig. Och som vi finner i den här texten med uttrycket att ni har återgått till att behöva mjölk. Någon måste på nytt gå igenom grunderna i Guds ord. Och jag tänker nu inte speciellt på er som sitter här eller på mig som står här, utan jag tänker kanske mera på situationen i vårt land i största allmänhet. Med någon sorts nästan ångestfull längtan. När ska vi komma till den punkten att vi kan lämna mjölkmaten? Vad var det som hade hänt i de församlingar som aposteln skrev till? Ni har återgått till att behöva mjölkmat. Någon måste på nytt undervisa om de första grunderna. Och när vi har varit med ett tag så upptäcker vi att jo, men så här är det hos oss också ibland. Och inte bara ibland utan kanske ganska ofta. Att det börjar så bra. Och man kan se människor som kommit till tro och som kommer med lysande ögon. Kolla vilket bibelord jag hittade igår. Titta här, ska du se. Nej, vad säger du? Vad står det här? Det är ju inte klokt. Står det verkligen så? Ja, det står verkligen så. Ja, vart tar den glädjen vägen? Vad är det som gör att man så småningom istället möter människor som med en uppgiven suck säger: usch, jag borde läsa Bibeln mera. Ett sånt uttryck: usch, jag borde läsa Bibeln. För här har vi ju fått en bok och vi har fri tillgång till den i vårt land. Och den boken är så att säga Guds både kärleksbrev och historiebok på en gång. Och dessutom en nyckel till förståelsen av vårt liv både på denna sidan och på den andra. Jag menar en sån bok. Livet igenom borde vi ju hänga på låset och riktigt borra på djupet. Vi skulle kunna tänka oss det här, va, att man kanske kommer in i den kristna trons sammanhang och man bläddrar och man läser och nej, vad står det här och vad kan det komma på nästa sida, och man är nyfiken till tusen och man får inte tid nog för att läsa i denna märkvärdiga bok. Och så småningom så skulle man kunna tänka sig att det blev så här att ja, vi fick mera insikter. Vi växte och mognade på något sätt och då skulle ju så att säga aptiten snarast växa. För att även om man får svar på de frågor man har i sitt eget liv Så runt omkring sig möter man ju ständigt människor med frågor och problem och hela världshistorien och hela situationen och allt. Oj, vad mycket frågor! Och oj, vilken nyfikenhet! Aldrig skulle man bli färdig. Jag kommer ihåg för en del år sedan när jag ännu jobbade på klinik. Kom tillbaka efter semestern. Jag var röntgenläkare, så röntgenläkare har lång semester. Jag kom tillbaka efter semestern och min överläkare, han spände ögonen i mig. För han var en sån här väldigt kulturellt intresserad människa. Så frågade han, har du läst något spännande under semestern? Ja, det har jag gjort, sa jag. Jag har läst världens mest spridda bok. Då tappade han drag och sa, blir du aldrig färdig med den där? Nej, den innehåller så mycket. Men på något konstigt sätt blir vi färdiga med den. Efter ett tag. Och så övergår upptäckarglädjen i dåligt samvete och plikt. Det skulle inte behöva vara så. Istället skulle det på något sätt kunna vara så att vi livet igenom fick ha den här boken som en kompass för alla nya frågor som dyker upp. Ständigt återvändande till Bibelns budskap för att ytterligare förstå det liv vi lever och den tillvaro som vi rör oss i. Ibland när man har hört kristna riktigt länge säga, uff, jag får inte ut något av mitt bibelläsande, så tycker man synd om gideoniterna, eller hur? Det är de här som går runt och sprider biblar och därmed menar sig föra folk till Guds rik, och det gör de ju. Därför att de lämnar ut bibeln till ovaccinerade människor. Sådana som ännu inte har byggt upp ett immunitetsskydd. Och när de öppnar boken så är det dynamit. Och om du har med dig en rysk bibel när du ska in i Sovjet, så upptäcker du ganska snart att i tullen finns det människor som har all respekt för den där boken och försöker plocka den av dig innan du åker in. Men så har vi varit kristna ett tag och så har den på något sätt förlorat gadden. Och man undrar, vart tog gadden vägen? Varför blir den ofarlig efter ett tag? Varför blir den innehållslös efter ett tag för så många kristna? Låt oss ta ett annat perspektiv på det här problemet. Jag möter inte så sällan människor som säger att jag kan inte vara kvar i min församling. Jaså? Är de stygga mot dig? Nej, det är de inte. Åh, det är en så fin församling, förstår du. Alla är så snälla och vänliga. Ja, men då är det väl inte svårt att vara kvar. Ja, du förstår, jag får ingen andlig näring. Nej. Men älskade vän, hur länge har du varit kristen? Ja, jag har varit kristen i 10 år. Har du inte lärt dig laga mat själv? Du har ju kokbok. Måste du vara hänvisad till gudstjänsten söndag klockan 11 för att få din näring? Men många kristna bryter idag upp ifrån de sammanhang där de så att säga skulle kunna leva i trohet mot sina närmaste. Och gör det mycket därför att man saknar andlig näring. Och många är utsvultna. Men när man bryter upp blir det lätt ett flackande och ett luffarliv. Där man liksom drar iväg från plats till plats och från sammanhang till sammanhang. I hopp om att hitta den där näringen. Och det är härligt med alla rastplatser där det ges näring. Och jag hoppas att ni ska få det här under de här dagarna också. Jag menar inte att vi ska sluta med konferenser och sluta med retriter och ashram och allt möjligt annat sådant. Men grundvalen för vårt ätande är ju inte restaurangbesöken. Utan det är ju det man svänger ihop i köket där hemma. Det är i alla fall det vi livnär oss på. Sen kan det vara festligt att gå på krogen någon gång ibland. Och liksom äta något lite extra sådär. Det är ju roligt. Men man kan inte livnära sig på det. Utan det får ju bli bräckkorven och köttbullarna där hemma. Det där som man lagar själv. Det måste vara grunden. Och jag tror så här. Att om det i större utsträckning blev så i Sverige att vi verkligen sattes fria till att laga mat själva. Att läsa vår bibel och få ut någonting av det. Så att säga livet igenom. Så skulle vi finna oss till rätta i våra församlingar. Jag tror väldigt mycket av missbelåtenheten och missnöjdheten och allt det här skulle kunna försvinna. Vi skulle kunna upptäcka varandra och ha roligt ihop. Och när därför Hebreerbrevets apostel tar upp det här. Ni borde vid det här laget själva vara lärare, men istället behöver ni nu på nytt någon som lär er de första grunderna i Guds ord. Så tror jag det är dagsaktuellt också. Den fasta födan är till för vuxna, för den som träget har övat upp sina sinnen till att skilja mellan gott och ont, står det. Och här antyder aposteln att det här är ett jobb. Och ibland brukar jag citera, vad heter han? Glödlampans uppfinnare Edison, som lär ha sagt när han tillfrågades om sina uppfinningar, att ja, det är 5% inspiration och 95% transpiration. Och så kanske det också måste vara med vårt andliga fördjupningsverk. Vi kanske inte bara kan sitta som gökungar med öppet gap och vänta att det ska flyga dagmaskar in i munnen på oss. Utan så småningom kanske vi själva måste flyga ut och leta lite mat. Det som träget har övat upp sina sinnen, det låter ganska jobbigt, inte sant? Och det finns en hel del råjobb att göra när det gäller att komma djupare in i skrift. Vi ska återkomma till det. När vi återvänder till det här stadiet att behöva mjölkmat, så händer någonting märkvärdigt med det glada budskapet. Och det är detta att det blir deprimerande. I början, när man bara kan öppna bibeln och ta en tumvers och häpna. Och i morse öppnade jag bibeln och kan du tänka dig vad jag kom på? Då är ju det glada budskapet ett glatt budskap. Men så småningom, när bibeln liksom har blivit istället en sorts bok som usch, jag läser inte tillräckligt. Eller att det blir så att man pliktskyldigast läser ett kapitel innan man somnar. Då på något sätt vänder det hela, eller har det hela vänt, så att Bibeln inte är en bok som gör oss glada längre, utan på ett sätt en bok som gör oss deprimerade. Man hittar inte längre Guds möjligheter, man hittar bara sin egen dålighet. Hur går det till när det glada budskapet med tiden förvandlas till det deprimerande budskapet? Vi ska gå till ett välkänt Jesusord, Matteus 11:25. Vid den tiden sa Jesus: jag prisar dig, Fader, himlens och jordens Herre, för att du har dolt detta för de lärda och kloka och uppenbarat det för dem som är som barn. Så är det med de andliga sanningarna. De är uppenbara och uppenbaras för dem som är som barn. Men för de lärda och kloka så döljer sig Gud. Och de andliga sanningarna är inte uppenbara för dem som är visa och kloka. Och det kan vi ju på ett sätt lägga ut så här, att i början då är vi som barn och man läser och man häpnar och man vaxnar och man förundras. Så småningom finns ju alltid risken att vi blir lärda och kloka av vårt läsande, eller hur? Det här kanske inte bara handlar om filosofer som uppfyllda av alla sorters ateistiska argument ser ner på Bibeln. Det kanske också kan vara så här att åtminstone risken finns när vi läser Guds ord att vi blir visa och kloka och därmed så faller någon sorts slöja över bibelordet för oss. Därför att bibelläsandet i sig själv är inget självändamål. Det är inte det hela går ut på. Utan bibelläsandets mål och mening är att vi ska komma närmare här. Och om vi då av vårt bibelläsande blir visa och kloka så kan det ju hända att Herren börjar fördölja sig för oss. Och det som var fräscht och nytt och levande blir så småningom någonting som tunnar ut och försvinner. Vi ska jämföra det med ett ord av Paulus ur andra Korintierbrevet, det tredje kapitlet. Vi ska bara läsa den sjätte versen, andra Korintierbrevet 3:6. Paulus säger så här om Herren. Han har gett mig förmågan att vara tjänare åt ett nytt förbund som inte är bokstav utan är ande. Ty bokstaven dödar men anden ger liv. Och om vi alltså läser Guds ord men anden håller sig undan så att säga. Om Gud fördöljer sig därför att vi genom vårt läsande redan har blivit så visa och kloka. Så Gud håller sig på avstånd. Ja, vad är det vi läser då? Då är det bara bokstäver. Ord och åter ord. Och det är inte harmlöst. Utan Paulus säger att bokstaven dödar. I början kan det vara lätt att läsa och genom läsandet få liv. Men så småningom sker en sorts tillvänjningsprocess. Vi tycker att vi har vant oss vid det mesta. Ja, den texten känner jag igen. Ja, så är det barmhärtige samariten nu igen. Ja, ja, den kan jag. Eller julevangeliet, det var ju inte länge sedan det var jul. Det hände sig vid den tiden och så vidare. Ja, man kan det. Och så verkar det på något sätt som det inte gick att utvinna något mer. Och när vi på det sättet kommer fram till en punkt där vi tycker att ja, det där kan jag, det har jag hört förut och det kan jag utan till och det där kan jag innan till och kan vi inte hitta något annat? Kan ingen börja undervisa om hur man uppväcker död eller går på vattnet eller någonting. Något som vi inte har kört med förut så att säga. När vi kommer fram till det stadiet, då är det risk att vi börjar bli visa och kloka. Gud börjar att fördölja sig. Det vi då läser, det blir bokstav och inte and. Och bokstaven dödar där anden ger liv. Alltså den läsning som från början gav näring blir plötsligt livsfarlig. Den blir giftig. Den blir dödande. Och undra på att det blir längre och längre intervaller mellan de där stunderna då man alltså spontant slår upp Bibeln och säger nu ska jag ha en riktigt trevlig stund här. Utan möjligtvis att man tar det på kvällen när man ändå är så pass sömnig så att det liksom, ja, ett och annat kanske går in men det mesta går förbi. Vad är det som händer när Bibeln övergår från att vara något som ger liv till någonting som egentligen ger död? Jo, vi kan uttrycka det så här, att så länge skriften får visa mig vem Gud är. För det är ofta den nyomvändes situation. Den nye bibelläsaren. Han bläddrar och bläddrar och tittar här. Och Gud är ju god. Och du, kolla här, jag har hittat ett bibelord där det står man får be till Gud. Fantastiskt, man får be. Han lyssnar till bön. Det måste vi kolla. Vi måste träffas ikväll och be till Gud och testa det här. Ja visst, en sån annorlunda situation mot oss som har varit med ett tag och så tycker, är det tisdag nu igen? Jaha, nu har vi bönegruppen, ja. Ja, jag är lite snubbig förstås. Jag var inte med förra gången och inte förra gången igen heller. De tycker väl det är lite konstigt att stanna hemma idag med. I början lyser Guds godhet fram och Guds möjligheter. Men så småningom övergår ofta Bibeln till att bli en bok som bara målar ut den kristnes brister och dåligheter. Man kan slå upp på varenda sida och säga att ja, det här som det står om helvetet och det här som det står om att jag skulle vara gladare och det här det står om att jag skulle vara kärleksfullare. Man kan alltid bli mer kärleksfull. Så du kan alltid hitta texter där det står om hur underbart det är när man är kärleksfull. Och så kan du alltid läsa och tänka att ja, jag kunde vara mer kärleksfull. Så på något sätt förskjuts Bibeln från att vara en bok som handlar om Gud till att bli en bok som handlar om dig och mig. Och i samma mån som den gör det, i samma mån blir den dödande. Då dör man av det. Jag längtar efter att vi skulle bli läsare på nytt. När vi tycker så småningom att Bibeln inte svarar på våra frågor, ger oss inte det vi längtar efter, då börjar vi som kristna att lägga till något till Bibeln. Somliga börjar plötsligt att propagera för Jesus plus vegetarisk livsföring. Andra talar om Jesus plus politiskt engagemang. Några talar om Jesus plus de sjukas helande. Några talar om Jesus och nådegåvorna. Och allt det här är ju förträffliga ting. Nådegåvor är ju underbart. Det sjukas helande, det är härligt, vi ska ha förbundsgudstjänst om några dagar. Men på något sätt kommer de där grejerna som är tillägg. Och när vi börjar göra de tilläggen, då blir det spänningar. Och det har ofta sin grund i att vi är besvikna på Bibeln som den är. Utan vi vill få ta Bibeln plus något. Och då får vi trender, riktningar. I en skara kristna där alla lagar mat själva och ser till att få hela kostcirkeln allsidig föda. Där man inte möter en massa kristna som säger usch, jag läser aldrig gamla testamentet för det tycker jag är så konstigt. Ja, men älskade vänner, du tycker gamla testamentet är konstigt, så läs det. Läs och läs och läs. Jag brukar säga så här att jag kan förstå Luther när han sa att om jag stöter på något konstigt uttryck så lyfter jag på hatten och går vidare. För det är inte bra att fastna i grubblerier. Men för min egen personliga del, jag är inte så lagd åt grubblerier, så är det så att stöter jag på något bibelord som jag tycker är konstigt, då drar jag ner hatten över öronen och säger att nu så ska jag inte läsa något annat som jag begriper det här ordet. Då får man ju ut något. Jobbigt kan det bli. Men det där andra blir så ofta en flykt, va? ett sorts sätt att slinka runt. Du kommer ju aldrig att hitta något nytt om du inte bromsar där du kommer till någonting som du inte begriper. Men om eller när vi alla blir läsare, då är det inte riktigt lika lätt med trender och skiftningar. Utan då kan det kanske bli lite mer allsidig föda och mera allsidigt liv i våra församlingar. Jag tycker ändå det måste vara möjligt att kunna ägna sig åt att läsa denna bok livet ut och ständigt avvinna den nya livgivande poänger. Och det vill jag försöka ägna mig åt att lära ut lite grann under de dagar vi är här på Sjövik. Ge några synpunkter och tankar och erfarenhet och bibelord. Därför att det är en fin bok det här. Om anden är med, då blir det liv. Men om vi blir visa och kloka, då blir det bokstäver som dödar oss. Så låt oss be till Herren att han befäster det där barnaskapet i oss på nytt. Föder på nytt, upptäcker glädjen i våra hjärtan. Låt oss be. Vi tackar dig för ditt ord, Herre. Det finns i all sin strålande visdom mitt ibland oss. Du öppnar väldiga perspektiv. Du uppenbarar dig själv, Herre. Ingen annan bok är som den bok. Och vi har erfarit i våra liv hur läsandet av ditt ord kan föda liv i vårt innersta. Vi skulle vilja be dig, Gud, att du på nytt gör oss till barn så att vi kan läsa ditt ord och upplivas av det. Så att vi kan laga mat själva. Så att vi själva kan bli lärare. Så att vi kan ha mycket att ge åt andra. Så att vi kan oförskräckt gå till människor också i vår tid. Och berätta om en verklighet som kanske inte syns precis för ögonen. Men som går att upptäcka på annat sätt. Och visa vad som står i ditt ord. Få ge ditt rike vidare. Herre, låt det inte sägas om oss att vi har återgått till att behöva spädbarnsföda. Vi skulle vilja ha din hjälp att inte vara gökungar som sitter i boet söndag efter söndag. Med uppspärrade näbbar, ropande efter en dagmask. Utan vi skulle vilja med din hjälp vara människor som kan ge föda till en hungrande omvärld. Amen.